Ni lyssnar på Radio Tyresö och jag heter Ann Sandin Lindgren. Nu har jag fått hit till våran studio en person som kan lite om det här med närradio också. Och som har ringt mig, alltså det gillar vi på radion här, att folk ringer och kontaktar och tipsar. Välkommen Rosita Bolin.
Tack så mycket Ann.
Hur kommer det sig att du kan mycket om närradio?
93 och 94 över två omgångar så jobbar jag på Radio Haninge.
Och det är en väldigt stor närradiostation va?
Ja.
Som sände vad då?
Alltså jag jobbade på flera olika ställen. Det var en som hette Basse som hade radion där. Så vi hade Max Martin och Dennis Popp och sådana artister som kom. Och livesände musik och så.
Jaha.
Och sen flyttade han över till Tungelse så satt jag där ett tag. Här var 93. Och sen 94 då hade Christer Olemo tagit tillbaka igen. Och då var det i Haninge.
Radio Haninge har sänt musik hela tiden, va? Det är musikprogram framförallt, va?
Ja.
Är det olika sorters musik? Är det olika genrer?
Alltså det är mycket dansband och gammelrock liksom, ja. Som det är nu. Men när jag jobbade där 94, då var det så. Men sen 93 när jag jobbade där, då var det mycket... Ja, men Hempa von Hausen hade rock och intervjua amerikanska rockmusiker i livesändning och... Ja. Och tog dit mycket bra artister då. Steve Future. Aha. Jobbade som programledare där. Alltså det var ett jätteroligt klimat. Och så hade de två studiotekniker som jobbade på.
Vad helt. Kul, hur gammal var du då?
Ja, kan jag vara, jag är född 64. Kan vara så här 29-30 kanske. Aha.
Kunde du mycket om musik då när du fick det jobbet?
Alltså jag har alltid varit musikintresserad. Men ja, det bara...
Blev så?
Ja.
Du bodde i Haninge då också?
Jo, Västerhaninge var det.
Ja. Du bodde i Västerhaninge,
ja, Västerhaninge. Ja, precis. Ja.
Men då, nu ska jag ta från början, Rosita. Du är inte född i Haninge eller Tyresö?
Nej, jag är från Lagaberg i Timrå.
I Timrå?
En förort i Sundsvall. Vi har Storgatan, eller Köpmangatan där.
Ja, man hör lite grann av din dialekt faktiskt.
Ja, ja. Den kommer mer i perioder.
Så. Ja. Och när du är hemma och hälsar på släktingar så...
Ja, då blir det lite mer. Ja. Aha. De flesta släktingar, mina mammas syskon till exempel, alla bor i Skåne.
Jaha,
ja.
Tur att du inte hamnade där då.
Ja, eller fast nu har jag mycket kontakt med Lund och Skåne. Och så.
Du har det? Okej, okay. Jag ska inte vara dum mot Skåne inte.
Nej.
Jaha, och du gick i plugget där, gymnasium och sånt i Timrå utanför?
Ja,
vad hette orten, sa du?
Lagaberg.
Lagaberg?
Det är faktiskt helt otroligt egentligen. Skolan där, det är en så här naturskola liksom. Ja. De är lite framkant så de har japanska delegationer som kommer och sådär. Men på den tiden, då var det en vit stenskola. Och fröken, det var min mosters bästa väninna när de var yngre och religiös. Och hon körde en psalm innan vi började. Och hon hade en ringklocka när vi skulle in. Och vi liksom lekte i skogen där och det fanns en sommarstuga vi kallar för spökhus och sådär, du vet.
Hade orgel i klassrummet?
Ja, ja. Alltså en psalm på orgel varje morgon. Och sen att hon plingade in och så var först i fyra vi fick såna riktig ringklocka.
Det låter som något gott i skolan på 1800-talet.
Ja visst, och på...
Var det bra då?
Ja, alltså det var ju jättemysigt.
Ja, det var mysigt.
Men sen också hade vi söndagsskola där. Aha. Så att då hade vi två stycken som åkte med bil och hämtade upp oss och stoppade in oss i bakluckan. Man trängde in sig i bilen och körde oss upp dit och sen skjutsade hem oss.
Men blev ni religiösa då? För det där barnatro brukar man ju, om man börjar tidigt med barn.
Alltså pappa han var mer intresserad av yoga och satt och visade dokumentären och man leviterade och liksom, han höll på med sånt. Och var intresserad av blodanalys i Tyskland och sånt. Det hade han testat. Min mamma, hon var nog synsk kan man säga. Min morfar han ägde halva Alnön typ. I Sundsvall.
Vad är det som det handlar?
Norrlands Hawaii brukar man säga. Det är Alnön utanför Sundsvall.
Jaha, en ö?
Ja. Han hade jättestort hemma där. Potting heter det.
Mm-hmm.
Men min mormor dog när min mamma var 8 ungefär. Hon var äldst av alla syskon. Och han har varit liksom vithår över natt och kom inte igen sig riktigt. Så han tyckte väl att kyrkan, både han och mormor hade varit väldigt religiösa. Så han gav väldigt mycket pengar till dem. Så de Prästen köpte visst nytt bil varje år och fint tak på kyrkan. Och han sålde mer och mer mark liksom för att ge till kyrkan. Så att mamma hon tyckte att jag tror på Gud men inte kyrkan.
Nej, okej. Ja, men vad hände sen då? Gick du gymnasium och sånt i närheten där? Eller?
Ja, i Sundsvall.
I Sundsvall.
En flickskola dessutom.
Va? Alltså, ja. Vilket, du är född 1964. Där eller? Fanns det flickskola då?
Ja, Altinska. Det låg bredvid kyrkan. Det var som en grind bara.
Fick man lära sig massa husmorsgrejer då?
Ja, utbildad hemmafru vart vi. Så vi fick lära oss hur man ska tapetsera och belysa och hur man köper diskmaskin, tvättmaskin och hur man stryker och
skojar du?
Diskar och putsar fönster.
Nej. Men har du haft nytta av det här då?
Ja, faktiskt.
Ja.
Så du... Vill man så kan man liksom.
Blev du någonsin hemmafru då?
Periodvis har jag varit lite sådär.
Ja.
Även när jag varit singel liksom, så har jag känt mig som en hemmafru.
Så du vet hur du
jag
vet
är inte sådär pressa... jättepedant, men liksom, om jag måste så då sitter det i bakhuvudet.
Ja,
liksom.
Precis, ja. Mm. Ofta får man ju sånt där. Min mamma gick i flickskola så hon lärde mig en massa här helt idiotiska saker som man inte någonsin behöver. Hur man stryker skjortor. Ja, ja, det behöver man liksom, inte göra längre.
Ja. Eller barnkunskap, eller
sånt är
psykologi och lära oss den här trappan. Och...
Ja, det är bra.
Men sen, ibland var det någon kille som vågade börja där. Mm. En eller två. Men de var ju så sexuellt trakasserade av tjejerna så att de slutar ju.
Alltså, det var liksom inte så att det var segregerat att bara tjejer, utan killar kunde gå.
Ja, de kunde gå om de ville, men det var ju sådana här tjejyrken.
Mm. Och vad hände sen efter gymnasiet?
Sen, vad gjorde jag sen? Ja, men då jobbade jag på ett skolkök. Och sen fick jag in min mamma där också, så hon började jobba extra där.
Aha. Men hur kom det sig att du tog dig till Stockholm?
Ja, det är faktiskt lite lustigt, för att jag skulle åka på semester med en kompis. Bara hälsa på en för detta skolkompis. Hon flyttade, vi gick i samma klass i gymnasiet, men efter ett halvår så flyttade hon till Stockholm. Och vi skulle hälsa på henne. Och sen så, jag hade inte haft körkort så himla länge heller. Jag bodde på landet och jag tänkte att jag ska nog flytta in till Sundsvall. Men det kändes lite skrämmande ändå. Mamma och pappa liksom bodde på samma gård. De hade två hus och jag bodde i deras ena hus med farmor och farfar under. Och faster andra. Och då när vi åkte där, vi kom till Grönan. Solen sken och jag körde inte fel en enda gång. Och vi hade toppen där. Och sen på vägen tillbaka från Grönan så var det ett par killar som började samåka med oss. Och liksom vid bromsljusen och började köra. Så att det liksom hängde på oss liksom. Så vi åkte lite och liksom stannade med någon bensinmack och pratade med dem. Och liksom, vi var ihop med varsin kille.
Jaha.
Och då sa jag, kan så mycket hända på 4 timmar, då vill jag bo här. Så jag gick klart min kockutbildning som jag gick då.
Jaha.
Och sen så fick jag lägenhet. Samma rum, alltså i Stortorp. De hade ju sådana tjänstebostäder.
Jaha.
Då fick jag samma lägenhet som min kompis hade bott i. För hon som tipsade mig, för hon hade jobbat där. Och hon var mammaledig, så då kunde hon passa min dotter som var 3 år. Tills jag fick dagis.
Ja. Så du tog jobb som kock alltså?
Nej, då skulle man jobba i köket. Så jag jobbade i dietköket där.
Vad sa du? Diet-kök?
Diet.
Alltså diet?
Alltså specialkost.
Aha, okej. Okay. Ja. Men så du var utbildad kock?
Ja, så man skulle jobba som restaurangbiträde eller jobba i köket halvår innan man fick kalla sig kock och jobba som det.
Okej.
Okay. Så då körde vi liksom det moment 22. Det var ju svårt att få jobb då och liksom barnpassning. Men när jag hade redan lägenhet där, då är det lättare för då hade man ju...
Ja.
Löst den frågan. Så hon passade min dotter en månad. För vi fick barn kanske en månad emellan bara.
Jaha, vad bra. Så allting bara funkar när du flyttade till Stockholm?
Ja.
Hur såg du på Stockholm när du då kom från den här lilla orten? Utanför
det höll ju inte så länge med killen. Det var nog mer att det var som jag skulle ner.
Du skulle ner. Och sen fastnade du här nere då? Flyttade du någonsin tillbaka?
Nej. Alltså... Jag hade ju varit ihop med en kille som han gillade Dolph Lundgren.
Mm.
Och jag visste inte, men han hade börjat träna. Men han hade ju tagit anabola också.
Aha.
Så han började bli mer och mer så här hotfull. Och liksom, jag gjorde slut, men åkte jag på krogen, då kunde han dyka upp med en kniv.
Usch.
Och liksom, ja. Eller slå sönder min bil eller du vet. Så jag kände att det kan ju också göra att det känns skönt att börja om på en nytt ställe liksom. Ja.
Och i Stockholm är det mer anonymt.
Ja, precis. Och där känner man ju sig när man var 23 gammal. Alltså då ska man ju liksom sluta gå på krogen. Då börjar kompisarna
alltså,
vara hemma.
Hemma i din by eller vad man ska säga?
Nej, alltså i Sundsvall.
I Sundsvall?
Det var lite så. Aha, jag menar, 23,
där.
Ja men det liksom.
Ni kände varandra, ni som hängde i Sundsvall liksom?
Ja men alltså mina kompisar, de hade ju stadgat sig.
Aha,
och liksom,
så, ja.
Då är man ju på hemmafester eller man är ju hemma med familjen. Så, och sen när jag flyttade till Stockholm, då var jag ju ung. Alltså, det var som jag fick 10 extra år att kunna gå ut och ränna på.
Okej. Hur hamnade du i Haninge då?
Jag bodde i Skogås. Alltså, det var bara en skidbacke mellan mig och min kompis. Sen har jag lärt känna en kompis på ett jobb. Hennes man och jag jobbar ihop, så vi var kompisar. Och då så hade de en bostadsrätt i Västerhaninge. Och då så sa hon, men Rosita, lägenheten bredvid oss är till salu, skynda dig, köp den så kan vi umgås mycket.
Ja, vad bra. Aha. Och sen då? Nästa grej, hur kom du till Tyresö?
Sen, många år senare, så träffar jag min yngsta dotters pappa. Och han var från Tyresö. Och det var så vi kom dit. Och då bodde min äldsta dotter i Västerhaninge också. Mm. Men då flyttade till Tyresö.
Okej. Okay. Var bodde ni då någonstans i Tyresö?
Då bodde vi i Brevik ett tag. Och sen har jag bott på Granbacksvägen och Graningsringen. Så att man,
du har bott på lite olika ställen i Tyresö. Och dina barn bor också här nu?
Ja, allihopa.
Allihopa. Visst är det skönt? Mina barn bor också här. Och dina barnbarn bor också här?
Ja, Graningsringen.
Men visst är det bra när man är nära till sina barn?
Ja, men det är ett medvetet val också.
Ja, ja, det är det.
Liksom, det ska vara en stark familjekänsla. Det är bra för alla som individer att känna att man hör ihop med någonting.
Ja.
Så att vad än det är något problem så har man familjen bakom sig.
Just det. Och nu bor du ute på Nytorpsvägen?
Ja.
Ja. Det var ganska fint där, va?
Ja, fast egentligen så flyttade jag ju bara till en kompis för att min dotter trivdes inte på Njupkär. Hon ville inte gå där. Så då var en kompis som var schysst och liksom, du kan bo hos mig så att du får rätt adress. Annars hade jag inte kommit in på Breviksskolan. Får man säga så?
Ja, det är klart man får.
Men liksom, man gör ju allt för sina barn.
Ja, det gör man.
Okej, då flyttar vi hem till henne och så, sen hittar vi något eget.
Ja. Och nu, du heter Bolin, därför din karl heter Bolin, va?
Ja, heter Skogberg.
Ja, jag såg det.
Alltså, jag skriver det. Jag märkte på sistone när du sitter Skogberg. Ja, visst, det ska stå Bolin.
Ja. Och nu fortsätter du att jobba med musik. För det var också det var det som var roligt. Första gången jag fick kontakt med dig, då tipsade du mig om en person som du sa gick under radarn. Nämligen.
Det är ju flera.
Ja, men du tipsade mig först om Ulf Beijerstrand på Graningsringen. Och nu jobbar du på Nöjestorget, eller med.
Det har jag gjort av till sedan 2005.
Ja, vad är Nöjestorget för någonting?
Alltså, det skulle jag nog säga är Sveriges största nöjesförmedling. För jag menar, Uffe är så bred. Alltså han vill ju helst att allting ska vara gratis. Och att man liksom, allt
man bokar artister.
Bokar artister och sen.
Artistförmedling?
Ja. Och även aktiviteter.
Okej.
Okay. Som Jerry Lewis lilla syster. Just nu kommer jag inte ihåg vad hon heter. Men jag skulle boka Jerry Williams på ett ställe i Västerås eller vad det var. Och då berättade killen som jag bokade honom av, eller en annan bokare berättat, vet att Jerry Lewis lilla syster är en av hans kvinnliga förebilder som han gillar. Ja, men då bokade jag henne som förband. Så då fick jag träffa henne.
Aha, ja,
det är så här roliga saker.
Ja. Administrerar du sånt där? Eller vad gör man när man jobbar på Nöjestorget? Sitter man och ringer till folk eller?
Eller att man har fasta kunder eller man vet vilka man kan ringa till. Eller så ringer de för att de vill boka mig som medium eller spådam. Sådär. Så det är nästan. Det är så många som vill ha spådamer nu på sina. Jag var på Logitech igår kväll för andra året.
Ja, för du håller på med sånt också. Hur försörjer du dig idag? Jobbar du som kock någonting nu?
Nej, men jag jobbade som ambulerande kock i Tyresö för 2 år sedan. Sådär.
Gjorde du det?
Ja.
Var då någonstans?
Ambulerande, då åker man runt.
Jaha, så du är vikarie?
Ja, precis. Så jag var mest i stimmet, tror jag.
För jag såg någonting med att du var chef på
Revolution i Sverige.
Vad är det för någonting då?
Ja, men det är en Facebook-sida.
Alltså, men vad, ja. vad handlar
det
om?
Jag vill samla alla så att de... Ja, men du vet, en del som äter ren mat, de blir sådär pekpinnar. Och jag är emot pekpinnar, utan att man liksom är lite pretentionslös. Att jag menar, ska jag ta en äpple eller ska jag ta en macka? Men kan testa en äpple, då har jag gjort dagens goda gärning. Eller att man liksom gör lite lekfullt, kanske råfotgodis. För äter man det successivt mer och mer så ställer kroppen om sig.
Ja.
Så min son, han äter nästan aldrig godis. Och när han fyllde år nu, han brukar alltid vilja ha Nigellas chokladtårta.
Mm.
Men i år så har han varit helt urmattad. Alltså jag klarar inte av det. Jag vill bara ha fika kakor nästa år. Ja. Att man ställer om sig.
Men har du själv idéer om vad man ska äta och så? Eller hur funkar det?
Ja, men de flesta sjukdomar kan ju botas om man undviker socker och stärkelse. För det är som alltid inflammationer.
Ja, och det har väl börjat bli väldigt liksom inne nu, eller vad ska man säga. Förut var ju det, hon fettdoktorn som hon kallas, Annika Dahlberg, va?
Från Sundsvall,
som först sa att diabetes kunde botas genom, eller diabetes, alltså ät den här maten.
Mm.
Hon blev ju väldigt påhoppad som årets förvillare. Nu har ju hon liksom blivit egentligen... Det är fler och fler som säger det. Och jag följer till exempel sån här diabetesforum på nätet. Och det är ju väldigt mycket nu vad man ska äta. Och framförallt ska man undvika socker.
I gymnasiet då fick vi lära oss att man ska egentligen äta som en diabetiker. Och det sa jag till min pappa. Sen fick han diabetes. Och då sa han faktiskt, nu ska jag inte svära mig, jag skulle ha lyssnat på Rosita.
Ja. Ja.
Nej, men alltså det var ju två forskare. En ville ha socker, en ville ha fett.
Ja.
Och det ligger mycket pengar i allting.
Ja, och det var, det var två amerikanska forskare, va?
Ja, precis. Ja.
Och på den tiden hade...
Och han med socker vann.
Ja, för då hade hela USA ett jättestort lager med sockerbetor och majs. Så de ville inte att han skulle vinna.
Ja, precis.
Så det var väldigt mycket forskningsfusk på den tiden. Man visade på liksom kaniner eller vad det var för någonting som var... Ja, liksom så här knäppa grejer som inte ens åt animaliskt. Ja, jag kommer inte ihåg allt det där. Men det verkar vara nu... Det verkar även liksom SVT köra nu program på. Att undvik socker och snabba kolhydrater.
Ja, men det är alltid inflammationer. Mm. Det var väl någon som vann Nobelpriset 1937 eller vad det var. För att han upptäckte att cancer var en svamp.
Aha.
Mm. Så min kompis som jag skriver låtar med, hon bor i Kalmar. Jag har inte skrivit på många år, men de vi har gjort i alla fall. Hon har haft cancer av och till i omgångar. Och nyligen så, efter att ha fått en dödsdom, så började hon med CBD-olja.
Mm.
Och de sa på sjukhuset, vad du än gör, men fortsätt med det du gör.
Mm.
Liksom. Men hon gick via landsting, för hon var ju så rädd att bli av med sin behandling. Mm. Liksom, att de inte ville ha henne under sina vingar om hon... Börja med CBD-olja utan dem. Och sen finns det många som tar överpriser. Så hon vill ha bra kvalitet. Så hon varit cancerfri efter 69 cellgiftbehandlingar. Och hon och jag har tänkt att vi vill ju få fram det här med CBD-olja. Att det är inte berusigt utan mer så här medicinskt vi tänker. Och jag har sett så mycket resultat av de som har blivit bra. Helst av min kompis. Men vi tänkte att jag har tänkt att jag vill göra henne frisk. Och då samlar jag ihop. Jag fick tag på en producent åt en Peter Nordberg. Jag var hans manager när han var trubadur, eller liksom för många år sedan. När man hittar bra musiker, då vill man hjälpa dem om det går. Men då sa vi, om vi får in 10 000 så kan han göra en inspelning och så kan jag ta en tjejkompis som kan sjunga med honom. För att vi ska samla ihop pengar till CBD-olja, eller liksom stötta någon CBD-expert som håller på med forskning. Bara för att liksom belysa området.
Mm.
Och då hittade jag Stefan Johansson som har varit 30 år. Men han hade jättelite ekonomi och satt på sin sjukpenning och jobbade. Och det märkliga är att han dog nyligen av cancer.
Oj.
Och min kompis är cancerfri.
Mm.
För han hade inte råd att köpa CBD-olja och så. Och han hade myndigheternas ögon på sig. Så han visste vad han behövde. Men han fick inte ens diabetesdropp fast jag ringde sjukhus. Han ringde mig en vecka innan han dog och ville ha hjälp. Och jag försökte hjälpa honom att styra upp, men de vägrade ge honom sockerfritt än. Så han kände sig, ja du kan ju tänka dig.
Men du sa att du gjorde låtar. Alltså håller du själv, du själv sjunger och gör låtar eller?
Alltså jag sjöng på Talangjakt 89. Ja. Och då ville de att jag skulle komma tillbaka utan han som sjöng, eller spelade gitarr som sjöng med mig. För att jag skulle sjunga med en tjejkompis, men hon bangar. Så henne, hon fick sitt ex att hänga med istället. Och då ringde han som, ja men, Mr. Wallman. Och liksom sa, ja men du vet, det är liksom Robert Wells och såna här, de har ju slagit igenom här. Så kan inte du komma själv, men liksom, och jag fick några visitkort av han i en av juryn. Han sa det, min brorsa jobbar på Fryshuset och vi ska spela in en singel så du kan väl komma. För det låter bra, eller du är snygg när du sjunger, sa han. Och jag bara, han såg mig i blicken. Ja, så det låter bra också. Så han gav visitkortet till min kompis och sa, ge det här till henne om några dagar. Men jag var så stressad så jag fick halsfluss. Så jag ringde 3 veckor senare. Jag bara, så du vet lilla gumma, men det går inte att börja den här branschen med att spela diva. Så vi gav det till ett band istället.
Okej.
Ja, men så jag trivs då bättre bakom. Sen startade jag poesisällskapet Södertörn och så. Då vart jag med scenskräcken där. Men sen, jag gillar ju att skriva texter och liksom sångtexter.
Men vad jobbar du med? Jobbar du både på Nöjestorget? Är det liksom någonting
alltså
man kan
försörja sig
på? Du kan försörja dig på de olika, för det verkar många liksom.
Ja, men alltså det här med sångtexter, det är ingenting jag tjänar på.
Nej.
Jag har ju en blogg också med nästan 1 miljon sidvisningar, men jag har tjänat 400 kronor på den.
Aha.
Och man måste tjäna 800 för att kunna ta ut dem.
Så är det den som heter Matrosen?
Ja, den skaffar jag för som ett länkskafferi, för jag visste att det kommer bli ett massuppvaknande. Och då är det bra att det finns någonstans man kan samla alla saker man har hittat, eller det är svårt att veta vart man ska hitta bra källor. Så även om det är gamla saker så kan man ju kolla vad har de nu för tiden. Ja, så det är lite till mig själv också att vad var det där nu igen, så kan jag gå in och kolla.
Har du haft bloggen länge?
Jag tror att det började mer som en blogg när jag var havandeskapsledare, när jag skulle få min yngsta dotter att mormor får barn, typ sådär.
Okej,
ja. Sen så skulle jag åka och spå i Solna på någon sån här sista april. Du vet, sån gamla kontakt. Och då var det sånt bra respons och det var sånt bra flöde och liksom. Så jag ringde min kompis, alltså jag känner mig som en aktiverad cell. Kan jag få komma och spå dig? Liksom. Och sen satte det här igång igen, så en kompis som jag hade tagit till Radio Haninge som heter Gunnar Reinedal som är astrolog. Han, jag sa, men det har ju gått typ 20 år snart. Ska inte du ha en sån här podd typ? Så vi fixade en studio som vi skulle vara i. Alltså man kommer ju på saker hela tiden, men det är sällan det blir så mycket. Men jag har så mycket idéer hela tiden.
Ja,
så
att, det märks faktiskt. Det är kul. Ja,
precis. Men det är sällan jag omger mig med människor som klarar av det. Det blir så överväldigande. Ja, men det här, det är bara för att fixa sig. Liksom. Ja, men så det liksom strular med tekniken. Och, så vi gjorde 2 avsnitt. Det första då med för Bejestrand.
Okej.
Och sen så, ja men poesisällskapet, jag skrev dikter och skickade in till någon bokförlag. Och så fick jag någon synopsis också. Det var efter att jag började skriva mina sagor. Sagorna började jag när jag var höggravid med min son. Den första sagan kom på 15-20 minuter.
Alltså du gör böcker då alltså? Eller?
Ja, alltså, men jag har inte lanserat mig. Jag väntar på illustratören. Ja, men nu ska vi göra ljudböcker av
det. För det är ju det som är svårt idag. Även om man är musiker så är det svårt att komma ut liksom. Alla kan ju vara musiker, men det är svårt att komma ut, likadant författare. Det är väldigt många som vill skriva, men det är svårt att komma ut. Så många ger ut på egna förlag och sånt.
Jag tänkte ut på Bok on Demand till exempel.
Ja, Bok on Demand,
och marknadsföra själv.
Ja, det är ju så många gör också. Så får man hoppas att Augustpriset och annat sånt där som ser till att saker flyger få läsa ens böcker. För vi har haft flera personer här faktiskt som har börjat till, ja, som har berättat om böcker som de har börjat skriva och plötsligt så får de chansen då.
Ja, vi gav ju ut en bok med poesisällskapet, Rosenbladet. Ja. Den kan man ju låna om man går backstage i biblioteket här till exempel.
Ja, bra.
Den hör till historieböckerna. Så.
Historieböckerna, ja.
Mm. Ja, men det var en idé. Mm. Jag hade kommit på det här med sagan när jag jobbade på Radio Haninge. LO-sektionen, det var där jag kom in via LO-sektionen och att jag fick göra radio. Det berodde på att några av dem jobbade jag med på Åhléns centrallager som jobbade fackligt.
Så du jobbade på LO-sektionen fackligt också själv alltså?
Ja, nej alltså jag var inte facklig själv utan jag skulle ta hand om radioprogrammet.
Aha.
Jo, jag hade jobbat på Radio Haninge året innan och därför kom jag in igen. Så var det, så jag hade Lokatten.
Okay.
Ett sånt här program.
Jaha, det var det LOC. Det Lokatten. Det var ett bra namn. På, ja.
Ja, för hon var journalist som hade det. Men hon kunde inte fortsätta. Och då kom de tänka på mig som de hade jobbat med på Åhléns centrallager. Ja. Men hon har ju kört radio. Mm. Och nu är en annan som heter Rosita. Som också är norrländska tror jag. Som jobbar på Radio Tyres. Okay. Eller Radio Haninge. Det är lite lustigt.
Jaha, vad roligt. Ja. Mm. Men det här med medium som du pratar om. Mm. För det är ju lite kontroversiellt. Men det är väldigt inne nu när man ser på olika såna här TV. Kanaler.
Mm.
Det handlar väldigt mycket om det här med ja, finns på femman och elvan och allt vad kanalerna heter för någonting. Mm. När var det, när du sa att var det din mamma som var synsk?
Ja, alltså när någon släkting dog, då åkte källardörren upp. Då visste vi att någon skulle dö inom 2 veckor.
Aha.
Och hon kunde vakna på morgonen. Ja, nu drömde jag att hon stod bredvid min säng så nu kommer hon, de nog ringa idag och säga att hon har dött. Och de brukar visa sig för henne dödsögonblicket. Och sen när min svåger vart sjuk, då hade mamma drömt om att någon skulle dö. Ja, men vi visste om att han skulle dö. Han var 39. Mm. Det var bara jag och mamma som fattade. Vi bara tittade på varandra och visste att det var han. Och sen dog han av en sjukdom. Liksom, att det vart, ja, att han inte behövt vara så.
Men det här, den här mediala förmågan som du har då, när upptäckte du den själv då?
Alltså mamma och jag, vi satt med Sibylla spådoms. Med tarot, med så vanliga kort, du vet, och stjärnor. Så att det har nog funnits sedan jag var barn. Jag kommer ihåg när jag var 5-6 år, då brukade jag prata med min mormor som dog när min mamma var 8 år.
Men det här var ju inte någonting som var okej uppe i Norrland heller, om det är en här kristna. Alltså det har ju funnits väldigt mycket.
Ja, men det var det. Min mamma är från en väldigt religiös familj.
Ja.
Men hon
vågade hon hålla på med sånt då?
Ja, men alltså. Ja, du träffade inte min mamma. Det har jag. Nej, men alltså hon trodde ju på Gud men inte kyrkan.
Nej.
Hon såg igenom den här fasaden. Så att hon brydde sig inte.
Nej. Men när började du då och liksom hålla på med egna sådana grejer då?
Det var nog när jag väntade min son. Så här för 29-30 år sedan. Så jag har varit precis 29.
Ja.
Och det var då sagan
nu,
kom.
Nu måste vi kolla. Mm. Ditt första barn är en son.
Nej, det är min dotter som bor på Graningsringen. Hon är 36.
Hon är 36.
Mm.
Och sen sonen.
29.
Ja. Och nu en?
En 8-åring. Det är en tjej.
En tjej, okej. Okay. Mm. Så du har 3 barn. Ja.
Och mina barnbarn, de är 6, 7 och 9. Så min yngsta dotter, hon liksom tar det glappet på 8.
Jaha, okej.
Okay. Så vi är 6, 7, 8, 9.
Jaha, okej.
Okay. Och sen har hon kusiner på sin pappas sida. För han har 2 pojkar som är 23 och 25.
Ja.
Men hans syskon, de har fått barn liksom i Julias ålder. Så att de har 3 kusiner där som är en tjej som är född samma år som henne.
Jaha, vad
och
bra.
Liksom 2 pojkar. Så att det,
vad roligt.
Ja, ja, så att vart än hon är. Ja. Vare sig hon hälsar på sin pappa eller hos mig. Så.
Men så i 29 år har du hållit på med alltså, och funkat som medium?
Ja, alltså man börjar ju liksom lära upp sig. Ja. Då med tarotkort och astrologi och sådär. Så att. När Gunnar Einedal jag berättade om. Vi var 3 tjejer när jag flyttade till Västerhaninge. Så var vi 3 tjejer som bodde på samma länga. Liksom.
Mm.
Och han kom och hälsade på oss. Så vi kunde sitta och gå igenom transiter och regressioner. Och liksom, han lärde upp oss.
Jaha.
I flera år.
Men vem var han? Jag vet faktiskt inte vem det var.
Gunnar Einedal.
Nej.
Nej, men han jobbade som astrolog och fotograf och lite allt möjligt.
Mm.
Så vi kallade honom för hisspojken och fick springa mellan. Liksom. Ja. Gunnar, vi behöver transiter här.
Ja, okej. Ja, nu har vi hållit på alltså en halvtimme, men har vi glömt någonting nu, Rosita, som vi inte hunnit prata med om?
Ja, men det här med låtarna, eller vad säger jag, med sagan. För det är någonting som jag, om du går in på min Facebook så kan du se det. Jag la ut igår att jag ska promota den. Min sons, en av hans bästa vänner, var med i Skitar i den här rockgruppen. Jag vet inte om du känner till det, men han är med i en grupp som heter Atoma också. Jättebra musiker, men han har hemmastudio. Så han liksom sa att vi kan komma och så att min son läser in sagan. För jag vill att min son ska göra det, för att jag var ju gravid med honom när jag gjorde Drulle.
Heter sagan Drulle?
Det här är lustigt. För jag har gjort tre sagor. Och så fick jag kontakt med Carl, för att han ringde Uffe Bergstrand och ville ha artister till...
Vem är Carl?
Carl von Hugo heter han, den här doktor som är månen. Och ville ha artister till ett happenings där han skulle visa som en mån-discloser för första gången i världshistorien. Men det lustiga är att några månader så har jag vetat att, ja, för jag skriver sagor, så jag. Och jag vet att nästa saga ska heta, eller handla om månen, men jag vet inte vad, sa jag. Och liksom min dotter har pratat mycket om månen, så att det liksom, jag har fått så här mångrejer till mig hela tiden. Så jag sa, men om du vill så kan jag skriva en saga om månen också, man kan ta med barnen där nere. Ja, men det är ju bara några månader kvar, tror du hinner det? Ja, men ge mig 2 veckor så klart. För det är liksom, det processar ju hela tiden. Den världen är i mitt huvud, jag kan sitta och skriva massa böcker, men... Jag måste ju börja leverera dem också. Och då så på 3 nätter så satt jag kanske 2-3 timmar och skrev. Så
men har du börjat att göra det i något format nu, böckerna?
Alltså nu ska jag spela sin ljudfil. För jag har en amerikansk som heter Megan Miller Iller som ska rita dem.
Okej.
Men det tar ju tid. Alltså det är någonting med de här sagorna. Redan när jag började skriva dem från början, då var det meningen att min sons farmor skulle rita dem. För hon har gått konstfack 5 år i Rom, så det kändes ju kul. Men sen efter 2 år så frågade jag, hur går det? Ja, då kröp det fram att hon har börjat gjort egna sagor som hon började illustrera. Och liksom då kände jag, jag har gjort så här, försökt att hitta någon, men liksom då har det varit rätt. Livet händer. Men så var jag på Newsner. Och
vad är det för någonting?
Newsner, det här. Newsner. Det är liksom så här typ reklam. Massa så här reklamfilmer. Och så. Ja, de håller till där på Östermalm i alla fall. Och då var det en kille som jag hade spott året innan. Och han kom igen och liksom, bara så du vet, men jag har träffat henne. Han hade varit singel länge. Men det här med drömyrket, ja, då kom det fram att han ville skriva böcker. Han ville skriva en bok, men han sa, men vad ska jag göra sen då? Ja, men då bara skriver du nästa bok. Ja, men vi gör så här, nu tar vi handen. Jag kör igång med mina sagor och berättar om det. Och du kör igång med din bok. Ja, okej, ja, vad heter du, så vet jag. och liksom då i januari så tänkte jag, nej, men nu måste jag ta tag i det här. Liksom, man bara skjuter undan och... För jag hade dem bara på papper, jag måste renskriva och lägga in på datorn och uppdatera det liksom gammal stil. Och sen så ringde min kompis från Sydafrika och liksom grattade mig på min födelsedag i februari. Så berättade om sagorna, men då har du inte sagt någonting om sånt. Då är du den enda jag glömt att berätta det för liksom. Och så, ja, men skicka det, och så gjorde jag det. Och 5 timmar senare skickade den på engelska, Rosita, den här måste ut på många olika språk.
Det här var roligt.
Tyska, danska och liksom. Och då hade hon en kompis som bodde i USA.
Och det är väl det du berättade också, att det gäller liksom att träffa rätt människor vid rätt tillfälle.
Tur, talang och timing, va? De där 3 T:na.
En gång till.
Tur, talang och timing.
Ja, precis det. Talanger är många som kan ha. Fast tur och timing är inte lika lätt.
Nej, men det är för att mina sagor, helst den här med månen, det är så mycket barn skräms och tar livet av sig. Och det är liksom så mycket katastrofer. Och jag vet att vi går mot jätteljusa tider.
Ja, för du har ett positivt budskap i det mesta du gör.
Ja, för att sen 2012 så har jag väntat på att allt den här skiten ska komma upp till ytan. För att om man har ett sår som är inflammerat så måste man ju rycka bort skorpan och se varet och liksom göra rent såret. Det är det som pågår just nu.
Du tror att den här konstiga tiden vi lever i, när det är bara en massa elände. Att det är någonting, det är ett var som har kommit upp.
Titan, ja. Mm. Det är alltså som de kommer upp ur, ja, råttorna flyger upp. Jag skulle vilja säga att de som vill hålla oss på plats, de äger ju media. Så att om inte jag gick in på internet och kollade massa sådana här direkt livesändningar om olika nyhetsprogram och sådana som känns trovärdiga, då skulle jag, och det är många miljoner runt hela världen nu, så att det är ju, tidningarna, de sjunker ju, och liksom alternativa medier, det ökar ju.
Mm, okay.
För att folk vill ha sanningen, och liksom, det blir ju mer så här, ja, folk tänker själv.
Jag tycker det var ett bra avslut faktiskt, för nu har vi kört så pass lång tid. Jag fattar att vi kan sitta och prata här i flera timmar till. Så att jag tycker att vi avslutar här på en bra punkt.
Ja.
Ja, vi har säkert glömt 99% av allt du håller på med i livet. Men det här var, det här var 1%.
Så gammal är jag.
Ja. Ja. Tack så mycket, Rosita Bolin, för att du kommit hit.
Tackar, tackar.
Ni har lyssnat på Radio Tyresö 91,4 och jag heter Ann Sandin Lindgren.